Sommar i Skånes taltidning betyder förstås sommarserie. Årets upplaga har fått titeln Skånska personligheter. Först ut är en person som är relativt okänd trots att hon var en superkändis. Anna Q. Nilsson, den första svenska skådespelaren i Hollywood.
Q står för Coherencia. När hon föddes 30 mars 1888 så föddes hon på Quirinius-dagen enligt gamla almanackan. Och det var ju ett pojknamn. Och det gjorde hennes pappa om Quirinius till en kvinnlig form och så blev det Coherencia. Mm. Och det var lyckosamt. Det har bidragit i USA, tycker man mycket om förkortningar. Så att det var ju väldigt populärt att ha Anna Q. Nilsson. Många spekulerade och skojade om att det stod för quality för att hon var så duktig. Och andra menar att det stod för questions för att hon var så nyfiken.
Anna Q. Nilsson började sitt liv som en lintott i Ystad, där hennes pappa var polis. Familjen bodde då på Trädgårdsgatan 15, där det numera finns en minnesplakett på husväggen.
Då så, då förklarar jag den här minnesplattan.
Jag heter Pia Zachrisson, jag är ordförande för Helsingborgs filmstudio och jag är Anna Q. Nilsson-nörd.
Av oklar anledning slutade fadern, Per Nilsson, som polis i Ystad. Och när Anna var 8 år flyttade familjen till Hasslarp utanför Helsingborg, där han fick jobb som förman på sockerbruket. Och som filmintresserad helsingborgare har Pia Zachrisson fördjupat sig i Anna Q. Nilssons öde och tagit det som sin mission att sprida kunskap om henne, bland annat genom att åka runt och hålla föredrag. Och delvis som ett resultat av hennes lobbyarbete finns den relativt okända Hollywoodstjärnan med i den nyligen invigda utställningen om Helsingborg på Dunkers kulturhus. Och det är just där vi träffas för att prata om henne.
Och på vägen här ser vi ju mycket andra delar av Helsingborg såklart, men det är inte jag den rätta att prata om. Då får vi hugga någon som jobbar här och som kan berätta lite mer om det naturligtvis. Här är ju silverskatter och hunden som är begravd i mossen utanför Allerum. Och ja, det finns jättemycket historia här. Ja. Det här är ju mitt lilla favorithörn. Här har vi biografen Metropol som fanns i Hasslarp och här rullar ett litet stycke ur den enda svenska film som Anna Q. Nilsson medverkade i, vilket är Värmlänningarna från 1921.
Det är ett litet hus kan man säga med tre väggar och så står det en stol där inne.
Ja, för det lär ha varit så att i biografen i Hasslarp så stod det pinnstolar och därför står det nu en pinnstol här också i biografen som så att säga är den uppbyggda kopian av Metropol i Hasslarp. Och här kan man ju se sockerbetorna. Eftersom hon bodde i Hasslarp så gjorde hon liksom alla andra skolbarnen att man var ute på fältet och plockade sockerbetor. Och här ser man ju då bilderna på världsstjärnan Anna Q. Nilsson ovanför.
Det kan tyckas vara lång väg från Bedefälten utanför Helsingborg till The Walk of Fame i Hollywood. Men Anna Q. Nilsson gjorde den resan. Och bland annat genom att söka på nätet och läsa den litteratur som finns har Pia Zachrisson lagt pusslet om hur det gick till. Och en av de främsta källorna är Ystad-journalisten Per Sjöbergs bok Anna Q. Nilsson, svenskan som erövrade Hollywood, som kom ut 2007 och som finns inläst som talbok. I den står det att det var en annan Hasslarpsflicka som emigrerat till USA och som kom tillbaka till hembyn på besök, elegant klädd och världsvan, som fick skoltösen Anna att börja drömma om Amerika.
Så hon ville bli affärskvinna. Hon ville också bli rik och ta för sig av saker och ting i livet. Och sen när hon hade konfirmerat sig så började hon jobba som expedit uppe i Halmstad. Hon var duktig i skolan, det gick bra för henne och hon hade höga betyg. Och kom in som expedit i den här butiken. Men så såg hon en annons, en svensk familj i New York som sökte ett hembiträde. Och hon sökte utan att hennes föräldrar visste om. Och 6 veckor senare så kom svaret med posten att hon var välkommen över. Och då började ju operation övertalning. Och så småningom så fick hon ju lov att åka. Då var hon 17 år. Flyttade hon då själv över till USA. hade med sig på en liten papperslapp adress till det här paret hon hade fått jobb hos. Och visade lappen och hon kunde inte ett ord engelska, men hon pekade på adressen och folk pekade åt vilket håll, vilken spårvagn. Och till slut kom hon ju fram och hon lärde sig ganska snabbt engelska där hos den familjen. Sen tog det inte lång tid förrän hon blev upptäckt och fick börja sitta modell. Det var en man som hette Beckwith som upptäckte henne, uppvaktade så att säga familjen om att få måla av henne. Och den svenska familjen gav tveksamt sitt godkännande, men hon fick lov att sitta modell. Hon blev väldigt snabbt uppskattad eftersom hon hade både skönheten och hon hade tålamod. Hon kunde sitta stilla samtidigt som hon var väldigt framåt och modig. Så att hon gjorde succé på många sätt.
Anna Q Nilssons blonda lockar, stora blå ögon och porslinshy stämde väl in i tidens skönhetsideal. Hon var urtypen för The Gibson Girl, skapad av illustratören Charles Dana Gibson som dominerade reklamen i förra sekelskiftets USA. Men det var inte enbart det feminina utseendet som var viktigt. The Gibson Girl utstrålade även sportighet och självständighet. Allt detta stämde in på flickan från Hasslarp och när filmindustrin några år senare började byggas upp, då fick hon sin första roll som Molly Pitcher i dramat med samma namn. Om en modig kvinna som befriar sin man ur krigsfångenskap.
Så då blev det ju premiär för hennes del 1911.
Då var det alltså inte långfilmer eller så, utan de kanske var några minuter långa de här filmerna, kanske max 10 minuter eller så.
Man brukar prata om one-reelers som är runt 10-15, max 20 minuter. Så att det stämmer. De filmer hon gjorde på stumfilmstidens barndom så att säga, det var kortare filmer, absolut.
Så här i filmens barndom var det förstås svartvita stumfilmer och de gjorde en enorm succé. Anna Q Nilsson blev snabbt efterfrågad som skådespelare och 1915 hade hon redan hunnit medverka i nästan 50 filmer. Främst för det New York-baserade filmbolaget Kalem.
Hon är ju en stark kvinna som alltid har rört på sig mycket. Och när hon kom till Hollywood, hon kallades Hollywoods våghals. För att hon vågade ju göra saker. Hon gjorde alla sina stunts själv. Till exempel hade aldrig någon stand-in som gjorde hennes stunts. Hon klädde sig i långbyxor. Hon rökte offentligt. Hon var inte rädd för att klippa sig korthårig när det blev modernt. Och vid ett tillfälle så brändes ju också hennes hår av i en filminspelning som heter Hearts Aflame. Där man hade byggt upp, det skulle gå ett tåg på spår genom en skog som man hade drängt in med bensin och tänt på. Och så skulle tåget rulla med både Anna Q Nilsson och ytterligare två skådespelare. Och det blev stående lite för länge och hennes hår brändes upp så de kom ut, tack och lov, utan andra skador. Men där hade hon förlorat sitt hår. Men hon hängde inte läpp för det, utan det fixade hon galant. Så hon var en klassisk skönhet i kombination med frisk och stark och sportslig. Och inte rädd på något sätt. Hon tog flygcertifikat 1912 och gjorde själv flygscener i filmer också. Så att hon var ju makalös. Faktiskt en enorm föregångare för många. Men ändå totalt bortglömd. Eller inte totalt bortglömd, men ganska bortglömd idag tyvärr. Så att det är jätteroligt att få prata om henne.
1921 återvände Anna Q Nilsson för första gången till Sverige. Och det var då hon blev erbjuden rollen som bondflickan Anna i Värmlänningarna. Hennes första och enda svenska film. Och det är ett utdrag ur den som visas på väggen i utställningen där vi befinner oss.
Ja, det är Anna Q Nilsson som vi kan se här. Hon spelar Anna i filmen och hon och den här unga mannen som hon då är förälskad i, storbondens son, har ju en, ja, de älskar varandra. Han är egentligen trolovad till en annan, men som en bra kärlekshistoria ska vara så kan jag ju spoila slutet och säga att Erik och Anna får varandra såklart.
På andra bilder är hon ju mer glamorös och i sådana här Hollywoodfilmer var hon mer glamorös. Men här spelar hon en bondflicka som hon kanske var från början med långa flätor och långa kjolar och sådär.
Ja, precis. Ja, precis. Och när hon blev tillfrågad om att spela i den här filmen så ville hon inte det först. Hon sa nej. Hon menade att hon var inte så svensk längre. Hade svårt att gestalta det här lite mytiska och lite sensuella och lite lågmälda. Men hon blev övertalad. Petcher, som var regissören, som egentligen hade lovat en annan kvinna rollen, huvudrollen, Rosa Tillman. Han övertalade Anna Q Nilsson och bortpoliterade Rosa Tillman. Hon fick en liten biroll istället och Anna Q Nilsson satte sin huvudrollen då. Men Anna var inte jättenöjd med sin prestation, men filmen fick ju jättefint gehör. Alltså det blev många som var väldigt förtjusta i den. Så den gjorde stor succé.
Men Anna Q Nilsson åkte tillbaka till USA, där hon flyttat tvärs över landet från New York till Los Angeles och Hollywood, där de stora filmbolagen nu hade etablerat sig. Hennes första film där var The Toll Gate, eller Sista varningen som den hette på svenska, från 1920, med charmören William Hart i den manliga huvudrollen.
Och 1926 då stod hon ju på toppen av sin karriär, kan man säga. Hon blev ju vald till världens mest populära filmstjärna. Och när hon fick ett nytt kontrakt, hon lockades av Joseph Kennedy då, fadern till den blivande presidenten Kennedy. Han lockade över henne till FBO som sen gick upp i RKO, ett filmbolag. Och då fick hon lön om $20,000 i veckan. Och det är ju så mycket pengar för 100 år sedan. Alltså vi kan ju knappt föreställa oss värdet av det idag.
För $20,000 i veckan, det är nästan mycket pengar än idag.
Ja.
Men hon levde ensam och hon hade inga barn, om jag har förstått det rätt.
Precis, hon var gift 2 gånger. Hon var gift med filmstjärnan Guy Combs och det varade inte så länge. Hon var också gift med en norsk skofabrikant ett par år. Varade inte heller så länge, fick inga barn. Däremellan var hon förlovad med en som heter William Hart, en skådespelare.
I Per Sjöbergs bok om Anna Q Nilsson står det att hon på ålderns höst ska ha sagt till en släkting att männen i hennes liv bara gjort henne besviken. Men som skådespelare var hon desto mer framgångsrik och gjorde drygt 200 filmer under sin karriär. Och antagligen skulle det ha blivit ännu fler om det inte varit så att hon skadat sig i en ridolycka när hon var på semester 1928. Hon hade klarat övergången till ljudfilmen och hade ju ett väldigt välbetalt kontrakt. Men skadan ville inte riktigt läka och det var inte helt lätt för henne att komma tillbaka.
Och när hon väl sen kom tillbaka då hade hon ju, ett ben var lite kortare än det andra. Hon fick ha specialgjorda skor där den ena var lite högre för att inte halta. Hon var närmare 40, alltså det är ju inte heller så lätt kanske som 40-åring och med begynnande åldrande. Samtidigt som de yngre då kommer in och det har blivit ljudfilm. Även om hon hade en svensk accent så är det många som ändå säger att det hade fungerat. Och hon gjorde ju flera ljudfilmer dessutom. Men det blev aldrig riktigt så stort som det blev på stumfilmstiden. Det var hennes storhetstid. Sometimes there'd be a little bridge game in the house at a 20th of a cent a point. I'd get half of her winnings. Once they ran up to 70 cents, which was about the only cash money I ever got. The others around the table would be actor friends, dim figures you may still remember from the silent days. I used to think of them as your waxworks.
One diamond. One heart.
Spade? Pass.
Three no trump.
Pass.
Pass.
Den här mycket korta scenen ur Billy Wilders filmklassiker Sunset Boulevard, där Anna Q Nilsson spelar sig själv och säger hjärter vid bridgebordet, har skrivit in henne i filmhistorien kanske mer än någonting annat. Hon var dryga 60, men fortfarande väldigt glamorös och självlysande. Och även om hon kom att ha ytterligare små roller i några filmer till, så är det många som uppfattar den här som slutpunkten i hennes karriär. Men i motsats till den bedagade stumfilmsstjärnan som Gloria Swanson mästerligt gestaltar i huvudrollen, verkar Anna Q Nilsson aldrig ha blivit förbittrad. Det sägs att hon på ålderns höst brände upp allt som hade med hennes karriär att göra och sa att hon föredrog att leva i nuet. Hon blev 85 år gammal och enligt hennes sista vilja spreds askan över havet, mitt ute på Atlanten där hon en gång reste från sitt första hemland till sitt andra.
Hon var ju den första svensk att få en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Det var 1960.
Inte bara var Anna Q. Nilsson första svensk att få en stjärna. Hon var också bland de första som överhuvudtaget fick en rosa stjärna i trottoaren längs Hollywood Boulevard. Och även om hon inte är så känd i Sverige som Greta Garbo, Ingrid Bergman och andra som kom efter henne, så finns det några saker som gjorts här till hennes minne.
Vi har här en bild på Anna Q. Nilsson döpta tåget. Så Pågatågen, för ungefär 10 år sedan, så namngav man ett av deras blå-lila tåg till Anna Q. Nilsson. Och det är roligt, för det är de skånska kändisarna man lyfter fram. Och därför är det ju extra roligt att hon finns med. Jag tycker det är viktigt att lyfta en så stark personlighet som vi har haft boende här i Helsingborg. Och jag tycker att hon förtjänar att kommas ihåg. Hon förtjänar att vi vet vem hon är. Det tycker jag verkligen. Sen om det skulle kunna bli något torg eller någon gata uppkallad efter henne, det vore ju fantastiskt roligt.
Och nu har hon då fått en liten del av den här utställningen som är nyöppnad på Dunkers.
Exakt, så det är ju fantastiskt roligt att de har lyft henne här.
Det sa Pia Zackrisson som är ordförande i Helsingborgs filmstudio. Reporter var Gunilla Kracht.